Jag heter Kerstin Torshede och jag är seniorkonsult här på Nova Kommunikation. Då ska vi börja med Annika Larsson från Gapio som ska prata om varumärkespositionering och hur man kan få skapa känsla mellan varumärke och målgruppen och hur man gör. Mm. Så jag säger varsågod till dig.
Tack så mycket. 1959. Min mamma är bara 13 år. Hon står inne på varuhuset Harrods. Hon har ett pund på fickan. Och så får hon syn på något fantastiskt som hon aldrig någonsin tidigare har sett i hela sitt liv. Hon får syn på stora blåsvarta vindruvor. Hon har aldrig sett något liknande. Hon går fram till mannen bakom disken, pekar på vindruvorna. Och mannen bakom disken tar fram en minimal klase med vindruvor, packar in dem i silkespapper och lägger lilla paketet i en exklusiv påse. Och när hon går därifrån så har hon med sig inte bara vindruvor utan en upplevelse så stark att hon fortfarande än idag berättar om det. Jag heter Annika Larsson, jag driver Gapio som är en koncept- och varumärkesbyrå. Så vi jobbar med att skapa starka varumärkespositioner på marknaden. Som Anders berättade tidigare så ingår vi i Nova-gruppen som är ett integrerat nätverk. Och här har vi då chans att jobba med en massa olika kompetenser. Det här är några av de kunderna som vi jobbar med. Och vi jobbar med väldigt mycket med platsvarumärken bland annat. Med olika byggföretag och inom livsmedelsbranschen och inom design, möbeldesign och arkitektur och så vidare. Men idag ska jag berätta lite grann om positionering, varumärkespositionering. Och det är just precis det som min mamma var med om på Harrods 1959. Alltså mötet mellan målgruppen och varumärket. Och det finns mängder med ekonomiska fördelar med att ha en stark position med sitt varumärke. Dels så kommer man bort ifrån priskonkurrensen och man skapar ett värde i sitt varumärke. Det här har ni säkert redan sett. Det är det berömda isberget. Allting som är under ytan här, det är sånt som vi känner. Och allting som är ovanför ytan, det är sånt som man ser. Alltså loggor, butiker, restauranger och så vidare. Jag tänkte egentligen inte prata så mycket om just isberget, för det har ni säkert hört i flera gånger. Utan jag tänkte berätta det ur en liten annan synvinkel och berätta hur vi fungerar när vi ska ta ett köpbeslut. Det finns egentligen två ganska starka faktorer som påverkar oss. Det ena är logiken, när vi har ungefär 20% av beslutsprocessen där vi då jämför olika argument och har man jobbar man bara med rationella argument så hamnar man oftast i en jämförelse av priset. Så att det är bra att inte vara för jämförbar. Och hela 80% är faktiskt på grund av känsla. Så känslorna styr oss hela 80% av vårat köpbeslut. Och då är det en del av hjärnan som kallas för det limbiska systemet. Och det är där man kopplar en känsla till sinnesintryck till känsla. Och det är också där doftminnet sitter och det är den delen av hjärnan som associerar. Men det måste ju uppstå någon form av kärlek. Såklart, om man ska då bli attraherad. Och det absolut viktigaste är att veta vem det är man pratar med. Alltså målgruppen. Och här är det väldigt många... det är ganska vanligt att man sitter och fabulerar ihop en målgrupp. Men det är säkert jättebra, men man måste ju komplettera med fakta. Fakta och research för att hitta just målgruppens drivkrafter. Alltså de faktiska drivkrafterna. Och drivkrafter handlar om vad vi attraheras av när vi tar ett beslut. Och det finns flera olika research-sätt. Och vi jobbar väldigt mycket med just fokusgrupper. Där man tar en del av målgruppen. Och så sätter man ihop ett gäng människor som man då kan tillfråga och man kan jobba med dem under hela processen. Och då uppstår magkänsla. Magkänsla är ju någonting som man egentligen inte kan ta på. Man säger ofta så att man har tagit ett beslut beroende på sin magkänsla. Det kändes rätt i magen, säger man. Men det finns alltså en vetenskap bakom det. Det här är våran affärsmodell. Och där ni då kan se att magkänslan är det centrala i det hela. Och när vi bygger varumärkeskoncept så jobbar vi med positioneringsstrategin. Vi jobbar med kommunikationsplattformen. Och så jobbar vi med den visuella delen som är allt ifrån en logga till en webbsida. Och sen ska det då attrahera magkänslan. Man får en aktivering. Och oftast pratar man om avslut. Fast vi brukar prata om att det är faktiskt då som relationen startar. Sen är det bara i målgruppens huvuden som positionen sitter. Man kan vara hur duktig som helst. Men det spelar inte så himla stor roll om man inte lyckas flytta in i målgruppens huvuden. När man får det här att fungera så får man en pass it on-effekt. En målgrupp som rekommenderar och berättar. Och hela 80% av alla köpbeslut beror faktiskt på en rekommendation. Jag tänkte bjuda på 5 tips om positionering. Det första är att ändra om sitt mindset från att tänka hur ska jag sälja min produkt eller min tjänst till hur kan jag hjälpa min kund att ta ett rätt beslut. Och ofta så befinner man sig på en ganska stark konkurrens i en konkurrenssituation och där erbjudanden ser ganska lika varandra. Och de rationella argumenten tar ut varandra och man hamnar oftast i just prisdiskussionen. Så här blir kundens val väldigt svårt. Så man befinner sig i en konkurrenssituation så är det viktigt att man jobbar med att skapa associationer i form av minnen. Man kanske erbjuder en bit av en dröm. Man kanske går på hälsa. Man jobbar med associationer. Så man tänker sig att man är en barnfamilj som ska köpa in 5 liter juice till helgen. Så kanske man väljer den här för att man tänker att det är billigare. Och går man på upplevelse så väljer man den vänstra. Detta är väldigt basic. Men det handlar om att hjälpa målgruppen om att göra rätt val. Det andra tipset som jag tänkte berätta om borde egentligen vara det första. Men ni känner säkert till Kotlers 4 P:n som blev 5 för några år sedan. För man upptäckte att personal var viktigt. Men nu pratar vi om det sjätte P:et som är purpose. Och det handlar inte om att snuva sina kunder på sina julklappar och skicka ett massmail att istället för att ni får en julklapp i år så har vi skänkt era pengar till någon organisation och så vet man inte ens vart hamnar de där pengarna någonstans. Utan det handlar om att man faktiskt har det i sin affärsidé. Ett exempel på detta är ett företag som heter G-Star Raw. De har gjort ett samarbete tillsammans med sångaren Pharrell Williams, ni vet han som sjunger Because I'm Happy. Och han är för övrigt Head of Imagination, vilket är en ganska härlig titel. De har gjort ett samarbete där de har tagit fram en kollektion som heter Raw for the Oceans. Och den här kollektionen, där går de ut i världens hav och städar i de haven. Tar plasten som de får in, förfinar den och skapar just den här kollektionen. Och i det här fallet så bekräftar man ju målgruppens godhet. Så det blir väldigt lätt för kunden att ta ett sånt här beslut. Och man vill dessutom berätta för världen att man är, eller ja, vilket beslut man har tagit. Ett annat exempel är en sajt som heter Buy Me Once. På den sajten får bara produkter som har så hög kvalitet att man bara behöver köpa dem en gång. Och finns inte de produkterna på marknaden så går de ut och utmana marknaden. Vem kan skapa den lilla svarta? Och det här är också en trend då som går mot konsumtionssamhället och lyfter, ta vara på kulturen. Allra helst får ju de här produkterna också ytterligare ett liv efter det här. Eller flera liv. Det tredje exemplet är en kampanj som pågår just nu. Det är Diesel som gör ett samarbete med fotografen David LaChapelle. Och de gör just nu en kampanj som heter Make Love Not Walls. Vilket är väldigt, väldigt tydligt politiskt ställningstagande mot vår härliga amerikanska president. Och det är också ett moraliskt, inte bara politiskt, utan också moraliskt ställningstagande där man pratar om transgender, kärlek, acceptans och så vidare. Och det finns en annan trend då, att det finns en skepsism i världen mot överheten. Och där då man ser en förflyttning av makten till folket. tredje tipset är fokusförflyttning. Och det handlar om att flytta fokus från att bara vara en produkt eller en tjänst till att erbjuda en alltså ett varför ska kunden köpa det man erbjuder. Jag tänkte berätta om ett uppdrag som vi fick för ett möbelföretag som heter Horrids. Och där vi skulle ompositionera deras varumärke. De såg ut så här från början. Så här uttryckte sig varumärket. De sålde en produkt. Och säljer man en produkt så är man också väldigt jämförbar. Så lägger man till exempel Kinnarps katalog precis bredvid här. Så är det ungefär samma uttryck. Och då berättigar det inte att det här är nästan dubbelt så dyrt. Man, det är ingenting som får en att känna att varför man ska betala för de här betala dyra pengar för de här produkten. Och de hade problem att nå arkitekterna. Når man arkitekterna så hamnar man oftast på deras moodboard. Så hamnar man på moodboarden så hamnar man också på inköpslistan. Så att det var den strategiska målgruppen för det här varumärket. De hade också en dalande image. Och just det här med att man upplevde att de hade ett högt pris. Och egentligen finns det inget för högt pris. Därför att helt orationellt kan vi betala en 80 000 för en klocka till exempel. Så det handlar om att få kunden att förstå varför ska man köpa. Så vi inspirerades väldigt mycket av rebellentreprenören. Och rebellentreprenören det är den typen av företag som där det sker väldigt, väldigt mycket förflyttningar. Till exempel Google, Facebook, Serneke. Och där det krävs möbler som verkligen håller både designmässigt och kvalitetsmässigt. Och där det är lite mer rock'n'roll-miljö. Dels det, och sen vill vi också få en lite mer arkitektonisk känsla i det. Och sen är det också så här att Horrids är designkunniga sedan 1936. De har alltid anlitat designers och arkitekter när de ska ta fram sina möbler. Och det hade de glömt att berätta för omvärlden. Så vad vi gjorde var att vi frilade möblerna och la dem en lite mer punkig känsla helt enkelt. Som tar mycket mer plats och visar på ett helt annat mod. Vi har också jobbat med artiklar som är intervjuer med arkitekter och med designers. Trendartiklar som gör att man skapar ett förtroende för varumärket. Man tänker så här, nu ska vi fylla det här kontoret med nya möbler. Det är klart att vi ska ha Horrids, de verkar ju ha koll. Så de här artiklarna, nu gjorde vi istället för en katalog så gjorde vi ett magasin. Men de här artiklarna går ju självklart igen på webben och i nyhetsbrev och så vidare. Och det ser ut så här då. Vi har även ritat om deras logotyp. Det här lanserades 2014 på Stockholm Furniture Fair. I Stockholm såklart. Då så brukade de ta med sig en av de effekterna som blev är att de brukade ta med sig ungefär 2 kartonger med de här katalogerna upp som i stort sett var en lagerlista. Och de gick inte åt, men däremot, och det här året då så har de tagit med sig de här 2 kartongerna och de försvann direkt så att de fick skicka efter massor av nya. Så att totalt 13 kartonger gick åt och då är det en selektiv grupp av människor som går på Stockholm Furniture Fair. De bär inte gärna med sig saker. De har också fått en ökad image och en ökad omsättning. Så det man köper här är att man köper ett rebelliskt varumärke. Man köper en designkunskap sedan 1936, en arkitektonisk känsla. Och sen också miljö. Nästan alla deras möbler är miljömärkta med svanen. Och de förser ett antal hushåll med omnejd med överskottsel. Själva positionen är if you're going to be a rebel, do it with a purpose. Ett annat exempel jag ska berätta om är för 2012 fick vi ett uppdrag att skapa en känsla på Göteborg Landvetter Airport och också få in lite mera Göteborgskänsla. Och när man tittar på den här bilden så är den fylld med massvis av brus och vi gjorde en hel del research, vi tog del av undersökningar, workshops, intervjuer och så vidare på flygplatsen i de olika rummen. Det här är incheckningshallen och den är väldigt brusig. Det är inte bara det visuella bruset utan det är djur, det är ja, flera olika saker. Det är nästan lite överskyltat för man vet inte riktigt vart man ska även om man har varit där flera gånger. Så vi kom fram till var att dela in, för det är nämligen så när man ska ut och resa så genomgår man en känsloresa. Så vi delade in flygplatsen i fyra olika känslorum. Så när man kommer till incheckningen så är man väldigt, väldigt fokuserad. Man är inte mottaglig för American Express Blue som ska hoppa på en. Man kommer till säkerhetskontrollen och då stiger den här stresskurvan ytterligare. Och man känner sig nästan lite skyldig. Sen när man kommer in på avgångshallen så börjar man känna sig lite avslappnad och börjar njuta av sin resa. Fast man har fortfarande lite fokus på sin avgång. Man har varit ute i världen och rest, kommer tillbaka till ankomsthallen. Då är man väldigt trött och man är otålig och man upplever väntan som väldigt lång. Så när vi började titta på motsatsbilder, vad är totala motsatsen till det här bruset, så fastnade vi för just den här bilden. För den här bilden innehåller väldigt mycket sköna saker. Dels har vi ett intuitivt flöde kan man säga, för man vet vart man ska. Man följer spåren i snön, det är tydligt. Snön döljer all oväsentlig information som man inte vill ha, plus att den har också en ljuddämpande effekt. Så börjar vi tänka på årstiderna. Och årstiderna innehåller ett intuitivt positivt känsloflöde som vi kunde matcha in på det här känslorummen. Så att på incheckningen har vi vintern då, som är väldigt tydlig och intuitiv och man har sin integritet. På våren börjar man bli lite mer social när man kommer till säkerhetskontrollen och där har det också blivit en mycket vänligare känsla. Man har styrt om fokus från att vara nervös till att börja längta till sommaren som är på avgångshallen. Och där och sommaren, de drivkrafterna som finns i sommaren förstärker de känslorna som man redan har. Och sen i ankomsthallen så har vi hösten, like a walk in the park, där man då känner nystart, man får inspiration och sådär. Vi har också en del till i det här som då påverkar kulturen och som påverkar de funktionella delarna, men också inredningen, och det är en god vän som står för Göteborgskänslan. Så här ser det ut i säkerhetskontrollen, och här kan man se att allting som är maskinellt är inbyggt i en möbelkänsla. De som jobbar där har inte uniformer på sig utan de har kostymer på sig, vilket är mycket mer servicekänsla, mycket trevligare. Och sen så finns det ett ljus som silas genom ett grenverk och det finns också ett ljud av vatten i det här. Så vad som har hänt är att man har fått en mycket mer avslappnad genomström och en ökad total airport ambience. Man kallar airport ambience är ett sånt uttryck som man mäter när man gör mätningar hur länge resenärer stannar på en flygplats till exempel. Och det i sin tur påverkar ju hur mycket man trivs där, men också de kommersiella delarna på ökade hyresintäkter till exempel och ökad försäljning. Så här handlar det om att styra om fokus till flygplatsens positiva upplevelser. Det fjärde tipset jag tänkte bjuda på är buy a piece of it. Och det handlar om att man köper en bit av någonting. Och jag ska berätta om ett varumärke som heter Mikkeller. De gör öl. Det här har inte vi gjort. Men jag tycker det är ett väldigt bra exempel. De har tagit fram en ölsort som heter Beer Geek Brunch Weasel. Och den har en speciell ingrediens. Det är nämligen så att det är en mård som äter en kaffeböna. Kaffebönan passerar mårdens magsystem, den skiter ut den, den tvättas, rostas, mals ner till världens mest exklusiva kaffe. Och den kostar då 63,90. Och det här är ett typiskt exempel på hur man kan jobba med strategiskt med sitt sortiment utifrån ett silverbullet-tänk. Och jag ska bara lite kort förklara silverbullet-tänket. När man gör en sån väldigt speciell sort, Det kan vara en speciell ingrediens, det kan också vara något som är väldigt, väldigt dyrt. Då kallar man det för silverbullet och den är till för att man kanske inte säljer så mycket av själva den produkten. Men den i sin tur är till för att dra bassortimentet uppåt så att den agerar säljare. Men det var inte det jag skulle berätta egentligen, utan Här handlar det mycket om att när man köper en sån här typ av produkt så bekräftar man målgruppens konnässörskänsla, alltså att man köper en bit expertkunskap. För när man har vänner hemma på middag och man köper den här ölen så kan man också berätta om den och då bekräftas man i sitt. Ett annat exempel som jag tänkte berätta om är en mask som vi skulle lansera. Det här är en mask som vi, en ansiktsmask, som man, det är en bit papper som man lägger på ansiktet och så är det hål för ögonen och mun och näsa. Och vi hade tagit fram en mask för skönhetskliniker tidigare. Och den här masken ville samma företag lansera på dagligvaruhandeln. Och vi blev väldigt skeptiska och rådde dem till att inte göra det. Därför att man har inte riktigt samma förtroende för dagligvaruhandeln som man har för skönhetsklinikerna. Och risken här är att man åker ut ifrån skönhetsklinikerna. Just för att de inte har så hög. Så varumärkets förtroende fanns det risk kring då. Och speciellt då när man befinner sig i det här sällskapet med andra varumärken som man inte har så jättestort högt förtroende för. Så vad vi gjorde var att vi istället valde att fokusera på dagsbehovet, dagsritualen, sparritualen och lite mer vitaminintaget. Och då tog vi fram de här maskerna. Så om man känner sig lite trött och glåmig så kan man välja en upload eller en relax om man är stressad eller en glow om man ska ut och vill ha lite lyster i ansiktet. Den här innehåller dessutom lite champagne. Så resultatet på det här, nu har vi inget resultat ännu, men vi vet att det blivit listat på ICA Maxi och ICA Quantum och Coop. Och att det hittills har fått väldigt höga försäljningssiffror. Så här handlar det om att man köper en bit av en spa-upplevelse. Och positionen här är att man pratar om att man köper en dagsritualen. Det femte och sista tipset, det handlar om att våga sticka ut. Det är så viktigt att man vågar, att man inte. Det är ganska vanligt att man försöker efterlikna de som är marknadsledande. Vad som händer är att man blir bara den billigare kopian. Och risken är att man faktiskt åker dit för renommésnyltning. Jag tänkte berätta när vi tog fram ett varumärke inom sexleksaker. Det här var år 2010 och marknaden såg ganska vulgär ut. Och när vi jobbade med fokusgrupper så var det väldigt, väldigt upprört i den här fokusgruppen. Och vår första tanke var att vi tar fram någonting som känns lite designat och lite diskret. Sådär. Men i fokusgruppen så dissade de det totalt. Det var inte rätt väg att gå. Och då var det bland annat en kvinna som var väldigt, väldigt upprörd. Hon sa, jag kommer aldrig, aldrig köpa en produkt i hela mitt liv. Och då frågade jag henne, men vad måste jag göra? Vad måste vi göra för att få dig att köpa? Och då sa hon, ja men om jag står framme vid kassan och så kommer det fram en granne till mig och frågar oss och ser han vad jag köper, han eller hon. Om jag då känner mig stolt, då har han lyckats. Så då tog vi det som en av de bitarna som du måste våga ta plats i hyllan, det måste uttrycka en stolthet. Men först måste vi avdramatisera och vi får ju heller inte tappa bort lusten i det hela. Vi inspirerades väldigt, väldigt mycket av Volkswagen när den kom till Sverige. Det här var i slutet av 60-talet. Och man började ha picknick. Man började ha picknick ute i naturen och gärna bredvid sin bil. Och i samband med den här picknickkulturen så uppstod en väldigt massa sortiment. Det var filtar, termosar, klädsel till exempel. Och som vi inspirerades utav. Och det är en väldigt härlig associationsgrund. Så vi plockade de drivkrafterna som fanns i just picknickkulturen och lät det bli positionen. Så här ser produkterna ut. Vi har Greta mini-vibrator, Ingmar penispump. Och vad händer då när det här var färdigt? Och här kan du också se hur picknicken har präglat alla de här mönstren och så. När det här var färdigt så var det dags att sälja in det till införsäljningsledet. Alltså, de ville rikta sig till apoteken och Åhléns och finmarknaden. Och i samband med att man tar fram en produkt och när man ska sälja in någonting till det ledet, och det här känner du säkert också till, men då tar man fram en slags införsäljningsmaterial där man visar vad finns det för marknadsunderlag, vad händer det för aktiviteter, hur ser det ut, hur ser exponeringen ut i hyllan och så vidare. Så när det här då var färdigt så börjar våran kund ringa runt och försöka boka möten, och han får nej överallt. Det är ingen som vill träffa honom. Säger, vi har pratat om de här produkterna, men vi ska inte ha det i vårt sortiment. Men så skickar den över en sån här införsäljningsmaterial, och så 3 dagar senare så ringer Åhléns upp som första och säger att men vi ska öppna i apotek i Stockholm, Göteborg, Malmö, och vi vill ha Belladott på alla 3 ställen. Så och nu då så finns de i stort sett på alla apotekskedjor utom en. De finns på Life-butikerna, de finns på Ellos.se till exempel, och massa olika sajter. Och de finns också i Norge, Danmark, Tyskland och Finland. Och vi har också fått en attitydförändring kring det här. Och när det här då var färdigt så åkte jag, för den kvinnan som var så där upprörd, hon ägde en butik i Majorna som heter Änglashop, och så åkte jag dit och så lämnade jag över 2 produkter till henne bara för att tacka. Och då säger hon så här: åh, det här, jag ska ju på dammiddag på fredag, jag kan faktiskt ta med mig en sån här produkt. Så att, och det var samma kvinna som sa, jag kommer aldrig någonsin köpa. Så sen vann vi också guld i svenska designpriset som årets våghals det året. Väldigt roligt. Men här handlar det om att man köper en bit av en picknick. Och det här sticker verkligen ut genom att avdramatisera. Och positioneringen här är best friend moments. Så det var lite om positionering. Och positionering handlar ju mycket om just den här varumärkesupplevelsen. Och är det någon här inne som kan bara som kan berätta varför min mamma fortfarande berättar om den upplevelsen hon hade på Harrods 1959. Är det någon som kan ge ett litet exempel på hur det kommer sig? Eller som, ja. Ja, Katarina?
Jag tänker att hon har en stark känsla. Känslan var så stark. Det var så fint och det var så...
Ja, känslan. Situation och tillfälle. Ja. Precis, vi har ju flera sinnen som påverkar oss i ett rum. Ja, jättebra. Någon annan? Ja, Charlotte. Ja. Ja. Precis, bemötandet. Jätteviktigt. Ja. Det var det.
Ja. Då tackar vi dig, Annika. Jag tänker det kanske är någon som har någon fråga, men jag skulle vilja fråga dig en sak.
Ja.
För du pratar ju mycket om, ni gör mycket research, fokusgrupper och så. Det låter ju väldigt bra och smart. Men är inte det vanligt att man verkligen pratar med sin målgrupp innan man sätter igång? Eller hur icke-vanligt är det?
Nej, jag skulle säga att jag hoppas att det är vanligt, men det är inte jättevanligt. Vanligast är att man sitter och fabulerar ihop, att man sitter ett gäng. Och så
man antar
liksom. Man gör antaganden, men sen så kompletterar man ju förhoppningsvis det med ett riktigt researchmaterial.
Okej. Jag såg också här nämligen i publiken som satt Charlotte Sandberg, som faktiskt var kunden när det handlade om Landvetter Airport. Och då tänker jag att det skulle vara intressant, nu räcker inte sladden, du får kanske ställa dig upp och fråga hur blev det? Hur blev resultatet så att säga, nu när vi har kunden på tråden? Ja, det är ju precis. Jättebra.
Ja. Ja, intressant. Jag tänker första frågan du ställde till Annika där. Flygplatsen har ju varit en flygplats från 76. 2010 börjar man mäta hur kunden mådde. Det säger ju ganska mycket. Du har väldigt mycket ingenjör och väldigt mycket flöden och tider och meter och sånt där. Så det var egentligen först då vi började titta på detta och såg att våra siffror kunde bli bättre. När vi började laborera i detta så var det ju för att helt plötsligt kom ju upp en sån här, jag fick en sån här grej i knät att du, nu ska du jobba med ambience. Ja, vad är det då? Jag vet inte, men det ska bli bättre i alla fall. Så säger vi lycka till det. Lite så var det. Så vi började googla, vad är det för någonting? Liksom så. Ja, och så började vi kika lite grann. Det är jättemycket känsla. Och det är ändå så att bara jag kan ju inte förstå och få alla 500 att jobba efter samma sak. Så saken var ju att ta fram ett verktyg. Och vi började liksom bena i hur var detta. Och vi hade ju mycket spåning vad vi skulle göra. Och när det här verktyget väl kom fram och det började liksom appliceras så spreds det till fler flygplatser också inom Swedavia. Så det har ju använts på många sätt. Och det har ju märkts hos kund, för kundnöjdheten har ju gått upp. Och har man en högre kundnöjdhet så har man högre intäkter. Det finns en väldigt tydlig formel som säger att vi måste hit upp för att tjäna de här pengarna. Så det var en väldigt tydlig del att folk liksom tycker att det är roligare, man kommer tidigare, man handlar mer, man pratar bättre om det. Man pratade ganska illa om Landvetter innan, det var den här liksom som en gammal Volvo som funkar, men den är ju inte speciellt kul liksom. Så var känslan, men nu ville man liksom bli någonting som var kanske en lyxigare Volvo, inte flådig och inte lyxig, inte massa diamanter, men någonting man var stolt över liksom. Så det blev väldigt lyckat mot kund, även om syftet var aldrig att de skulle märka att liksom det var så där, åh, här har man gjort en ansiktslyftning, utan man bara trivs och man bara helt plötsligt vänder liksom så att man talar bättre om det och spenderar mer pengar faktiskt. Men också intressant var ju att internt hos oss som jobbade där så förstod ju alla. Så liksom när man gjorde grejer så var det, ja men är det verkligen sommar? Och så liksom hade man dialogen, det fastnade hos alla. Att man istället för att bara säga x antal toaletter eller x antal meter eller vad det nu kan vara i ombyggnadsprojekt, så kom det en känslodel in. Är detta det vi vill? Är detta den känslan vi vill åt? Så det har varit otroligt nyttigt på alla håll. Och jag tror det, så det bubblar ju vidare. Det sitter liksom hos alla.
Vad roligt. Tack ska du ha. Tack. Är det någon vi hinner med, om det är någon som har någon ytterligare fråga inom ämnet, så passa på att ställa den nu. Ja, då har vi en här.
En kort fråga då. Det här med varumärket blir ju allt viktigare. Mm-hmm. Men varumärket blir också prostituerat via e-handeln. Mm-hmm. Frågan är... Frågan blir då, är det värt att satsa i varumärket i och med att det pressas i så fall priserna på nätet?
Ja, jag skulle säga att det är ännu viktigare då. För att på nät, alltså, nu kanske detta är svaret på din fråga, men jag tror i alla fall att det är viktigt att man inte bara finns på nätet, utan att bricks and stones, eller så, verkligheten och nätet, det måste finnas både och. Så varumärkes, att bygga ett varumärke. Och det måste man ju också bygga på nätet såklart. Det, och då får man ju förmedla det. Men du tänker när man befinner sig i på en butik eller?
Jag tänker om du är ett gammalt varumärke.
Ja.
Och du tappar din distribution. Mm. På grund av att butikerna lägger ner. På grund av att det säljs på nätet billigare.
Mm.
Hur bygger man upp värdet så att man kan ha distributionskanaler på flera sätt än bara nätet? Eller är det bara nätet som kommer gälla?
Mm. Nej, lite grann som jag sa, så tror jag på att verkligheten måste komplettera nätet. Det måste finnas på andra ställen än bara i butiksmiljön så att säga, på nätet. Så du kanske bygger känslor på i sociala medier, på webbsidorna och så vidare. Så det handlar om att bygga känsla på så många ställen som möjligt där du kan nå din målgrupp.
Utifrån varumärkesägare då, istället för den som säljer det då? Eller vem
ja, alltså varumärkesägare måste ju jobba med sitt egna varumärke, såklart. När man hamnar bredvid ett annat varumärke så vill man ju att kunden ska välja, säger vi, choklad. Då vill man att man ska välja ditt chokladvarumärke istället för konkurrentens. Och då måste det ske en påverkan hela tiden.
Fick du svar? Ni kan fortsätta sen.
Det gör vi sen.
Ja, kan ni.
Ja.
Ja, då säger vi jättetack till dig.
Tack. Tack så mycket.
Och